Gräv där du står, bygg ditt hus av lera, vass och timmer.
Så generellt kan man ju säga att stråtaket är ju en lågteknologi. Det är få delar och enkla verktyg.
Kan lokala material hjälpa oss att minska klimat- och miljöpåverkan?
Det är naturliga material. Det är ett hållbart sätt att bo på.
Nu startar utbildningar i traditionella svenska byggmetoder.
Kulturbärande hantverk liksom är gångbart i tiden, känns det som.
Att nå Parisavtalet är en kamp mot klockan, även för arkitekterna.
Byggande är så långsamt. Om vi ritar någonting nu så byggs det kanske om 5 år. Och då ska vi redan ha minskat våra utsläpp jättemycket. Men vi ritar ju som vanligt ganska mycket.
Välkomna till Klotet. Jag heter Marie-Louise Kristola. Och välkommen Johan Jönsson, expert på hållbara byggmaterial. Du, idag ska vi prata om något av det mest exklusiva, det hetaste inom hållbart byggande. Och då handlar det inte om betong.
Nej, då handlar det om obränd lera.
Obränd lera, geggamoja.
Ja, det stämmer.
Ja, det låter ju inte särskilt exklusivt.
Nej, och det är många som tänker som det, att det är lite smutsigt och lite kladdigt och man tänker det här man har på dojorna och så. Men jag tycker det är som elbilens resa. Det har varit lite töntigt innan och fungerade inte riktigt så. Men så kom då Teslan som är tekniskt överlägsen, de tidigare bilmodellerna och lite sexy. Så då vill alla ha en elbil helt plötsligt. Och när toppsegmentet har börjat göra det, då kommer ju andra att följa. Nu kör ju Volkswagen och andra bilmodeller kör ju elbilar och nu putsas ganska lerputs i Oslo.
Okej, så du menar att leran har blivit ett sexigt byggmaterial?
Ja, det menar jag.
Ja, det ska du få berätta mer om sen. Men först till något av det allra svenskaste som finns, timmerhus. I vårt skogrika land har ju många bostadshus traditionellt byggts av timmer. Hus av liggtimmer där stora trästammar staplats på varandra har byggts i större delen av landet från medeltiden och ända fram till andra hälften av 1800-talet. Och än idag finns det riktigt gamla timmerhus kvar, hus som ibland behöver lappas och lagas på gammalt sätt. Det här är ett viktigt kulturarv att ta hand om som kräver speciell kunskap. Och det är många som är intresserade av själva hantverket. Men nu verkar det också finnas ett gryende intresse för att bygga helt nya hus av timmer. Vår reporter Elsa Östlund har besökt en modern timringsutbildning i Dalarna.
Det är naturliga material, det är ett hantverk med mycket tradition. Det är ett hållbart sätt att bo på och ja, kontrast till all modern byggnation som sker idag i princip.
Wille går andra året på utbildningen och drömde om att bygga ett timmerhus till sig själv.
Istället blev det att jag började göra en massa timmerhus och nu har jag tänkt att jag ska bli företagare och leva på det.
Okej, så starta eget och bli liksom timmerhantverkare.
Ja, exakt. Jag har faktiskt redan skapat eget och byggt 2 hus nu.
Så du har redan jobb som kommer in?
Ja, det är men exakt.
Ja, det här låter ju spännande. Att det är ett yrke som är på väg tillbaka och att deltagarna redan får jobb innan de ens gått klart utbildningen. Markus Tarvainen är timmerman och kursansvarig för utbildningen. Och han säger att intresset för kursen är högt och att det har ökat med åren. Och i nuläget har de 19 deltagare.
Vi har egentligen ett tak på 18. Det råkade bli så.
Så ni är liksom maxade er kapacitet?
Ja, absolut det är vi.
Och skulle du säga att det är så varje år?
Det skulle jag säga att söktrycket, utan att skryta upp den här utbildningen på något sätt. Men den har väl fått lite rykte om sig och folk känner till den som har ett intresse av byggnadsvård och gamla hus och timring. Och jag tror också det här med pandemin bidrog. Jag vet att söktrycket ökade väldigt mycket under den tiden. I runda slängar, men jag skulle säga någonstans mellan 50-60 sökande per år. Och det är rätt bra för sån här liten utbildning.
För de flesta som går ut härifrån, vad gör de efter utbildningen?
Jag har ju den här utbildningen ändrat form väldigt mycket. Just att den har varit YH och nu är det en folkhögskola igen. Men om jag på något sätt skulle höfta lite, då skulle jag väl säga att kanske 60% jobbar ungefär som egenföretagare efter avslutad utbildning. 30-20% kanske tar anställning och resten kanske håller på med något helt annat. Och det här är verkligen en höftning. Verkligen.
När Marcus själv blev klar med sin timringsutbildning startade han eget och fick snabbt mycket jobb med renovering av timmerhus.
För det finns många sådana jobb. Det står ju liksom husvarstans som behöver lite kärlek. Så. Och sen fick jag mer och mer förfrågningar på nytimringar. Så de sista åren innan jag började här, då var det mest nyproduktion faktiskt av hus.
Så vad tror egentligen deltagarna på kursen om framtiden för yrket? Linus Malmqvist går första året på utbildningen.
Om det är redan flera stycken som har hört av sig till mig bara genom att jag lagt upp bilder på Instagram eller sociala medier att jag går här, så är det folk jag känner som har hus som är gjorda av timmer som direkt säger, kan du komma hit och renovera? Så jobba med renovering i den här branschen, där finns det hur mycket jobb som helst kan man säga. För det finns så mycket hus som folk vill ta hand om.
Och idag är timmerhus inte lika vanligt som det var förr i tiden. Men de finns fortfarande kvar, framförallt på landsbygden. Ibland är det inte heller så tydligt att det är timmerhus eftersom timmerstockarna kan vara gömda bakom panel eller puts. Men det är kanske drömmen om ett hållbart och naturligt boende som är på väg tillbaka. Och att timringen därför är mer populär igen. Lars går också andra året på utbildningen och har tidigare jobbat inom byggbranschen som handläggare, snickare och betongarmerare. Och han förklarar varför han sökte till utbildningen.
För att komma tillbaka till hantverket, och det är ju ett miljövänligt och hållbart byggande där man använder naturmaterial hela vägen igenom. Och så är det väldigt vackert. Kulturbärande hantverk liksom är gångbart i tiden, känns det som.
Och timring kan verka vara ett svårt och fysiskt slitigt jobb. Men deltagarna menar också att det är ett hantverk för alla.
Jag heter Moses. Jag var fjärde året. Det är många år sedan jag kom till Sverige från Peru och från Sydamerika. Jag tyckte det var häftigt med husen då. I början trodde jag kanske var jättesvårt att göra. Så jag var alltid nyfiken. Så jag ville i alla fall testa göra någon gång. Men sen fick de möjlighet att komma tillbaka till Avesta, till Dalarna. Och då tyckte jag nu är dags att börja timra. Jag också har bakgrund med hantverk. Jag är smycken tillverkare.
Och mycket jobb för timmerhantverkare idag verkar vara renovering av gamla hus. Adam Justin Moll är vanligtvis byggnadsantikvarie, men har tagit tjänstledigt för att gå timmerutbildningen.
Jag är verksam här i Dalarna och här är det väldigt mycket timmerhus som är vårt byggnadsarv. Det är ju en väldigt gammal teknik. Vi har ju timmerhus i Dalarna som är från 1200-talet och framåt, vilket är lite speciellt.
Och de har då hållit så länge för att man har renoverat dem?
Ja, kanske i viss mån, men mest så handlar det om att det är en ganska beständig byggteknik. Så länge du använder bra virke och ser till att byggnaderna står en bit från mark och har ett bra tak, då står de kvar i hundratals år.
Skulle du se någon trend i byggtekniker och vad folk är intresserade av och vad som byggs?
Ja, man märker ett ganska stort intresse för timmerhus. Framförallt för nytimring, men även äldre timmerhus har ju fått en stor renässans att folk ser värdet i dem. Om du har ett timmerhus och vill renovera det, byta någon stock eller så och behöver en timmerhantverkare, så är det ganska lång kö för att få tag på en sån. Det är inte tillräckligt många hantverkare för att fylla det behovet. Så det är faktiskt en stor uppgång. Och jag tycker också att man märker i samtida arkitektur att det är ganska många arkitekter som plockar upp det här med timmer.
Men är det mest privatpersoner då som är intresserade av det här?
Ja, det skulle jag säga. Det är ju väldigt sällsynt att större byggherrar använder timmer som teknik. Men det blir lätt lite av en, kanske en prestigeprodukt eller vad man ska säga. Det kan ju vara ganska kostsamt om du ska ta in en professionell timmerman och göra allting från grunden. Så det är väl svårt att kanske försvara ekonomiskt i större byggprojekt skulle jag tro. Men det är ju å andra sidan en beständig teknik. Husen står ju kvar, de är ju rejäla, hållbara. Så det kan ju vara värt, kan jag tycka, om man tittar på det i långa loppet.
Och timrets ålder har stor betydelse för kvaliteten och livslängden på husen. Äldre träd som vuxit på näringsfattig mark har tätt mellan årsringarna och är därför mer kompakta. De innehåller också hög halt av harts och kåda, som fungerar som ett skyddsämne mot röta och fukt.
Rent generellt sett så är det ju så att skogsbruket vi har nu, det är ju inte ett skogsbruk som främjar den typen av virke vi behöver. Och om man ska vara lite cynisk och krass, så anledningen till att gamla timmerhus har så otroligt bra kvalitet är ju för att man högg ner urskogar för att bygga dem. Och det är väl egentligen där man hittar det bästa virket också, typ naturreservat, nationalparker och så. Och där ska man ju inte hålla på att hugga. Men de träd vi fäller nu, de är ju gamla. Och vi måste ju se till att det kommer finnas träd även om 70, 80, 100 år. Så vi behöver ju ha en del av skogsbruket i alla fall som är inriktad på den typen av kvaliteter, för att vi överhuvudtaget ska kunna ta hand om våra byggnader i framtiden. Så det kräver ju någon form av skifte inom skogsbruket. Men jag är väl inte så kunnig inom skogsbruksfrågor, men jag ser ju ändå att det finns ett behov som kanske inte alltid är så lätt för marknaden att fylla.
Det som lockar är alltså att bygga hållbart, traditionsenligt och naturligt. Men hur hållbart är egentligen timmerhus?
Du kan ju bygga ett hus utan att i princip göra några som helst utsläpp om du gör det i timmer. Till skillnad från ett hus där du använder mycket betong, som är otroligt energikrävande och ger enorma utsläpp. Sen så kan väl jag som byggnadsantikvarie tycka att det allra bästa är att ta hand om de hus som redan finns och använda dem. Men då i vårt land så är det ju väldigt många hus som är byggda i timmer, och då behöver vi kunskap om dem för att förstå dem, för att kunna ta hand om dem och anpassa dem efter våra behov.
Så det ökade trycket kanske också kan tänkas komma ifrån att en tidigare kunnig generation har försvunnit och att kulturarvsbyggnader nu står och gapar efter omvårdnad. För hur mycket nya timmerhus byggs i dagsläget? För att svara på det pratade jag med Lin Liljefors från Boverket. De har uppskattat att det byggs ungefär 800 nya timmerhus varje år.
Det rapporterade Elsa Östlund. Johan Jönsson, expert på hållbart byggmaterial, som är med oss i Klotet idag. Du har också erfarenhet av den här utbildningen, alltså att bygga timmerhus.
Timra. Ja, jag har själv gått utbildningen som du pratade om den här tidigare, och jag har varit lärare på den. Så. Men så gick jag från det och märkte att den här kulturvården och självbyggarna och de som höll på med den byggtekniken, att det är en liten bubbla så. Att de gör allting perfekt, men det är lite litet så. Om man ser utanför den så har man moderna byggindustrin som man gör väldigt mycket fel istället. Och stor resursanvändning och mycket byggavfall och sånt där som är problem. Och även kemikaliebelastning och så.
Ja, just det. I Sverige beräknas ju bygg- och fastighetssektorn stå för en dryg femtedel av alla växthusgasutsläpp, alltså över 20%. Men måste vi gå tillbaka, bakåt då, till timmer, då tänker man ju så här, ska vi tillbaka till gamla metoder? Ska vi liksom, är det säck och aska igen?
Nej, men det är just det. Att bara för att det är ett gammalt material behöver det inte se gammalt ut. Och därför är det intressant att jobba med arkitekter och ingenjörer nu modernt. För någonting har vi lärt oss. Vi har gjort mycket fel de sista 70 åren, men någonting har vi lärt oss också. Så vi, med formgivning och bekvämlighet och sånt där. Så man kan få ihop det och bara få ny formgivning på de här materialen, så har man mycket att vinna.
Okej, spännande. Men du sa alltså att timra, det kanske är inte så många som håller på med det. Det kanske inte kan bli något stort. Ska man förändra på riktigt, då måste man ju få upp volymerna. Då måste man jobba alltså med någonting som kan användas i stor skala. Och du är inne på ett helt annat spår.
Ja, och då är det att när man försökte få in då traditionellt trähantverk in i modern storskalig träproduktion kan det vara svårt. Så som det nu, om man bygger storskaligt med trä, så behöver man ha någonting som gör att det blir brandskyddas, att det blir tungt så det inte tar svajvinden om man bygger högt, och någonting som gör lufttätt och tål fukt och sådär. Och då konventionellt nu så använder man ofta betong för det. Mm. Och betong i sig står ju bara, det står för 8% av de här världens utsläpp av koldioxid. Så att det finns ett problem där, och det vet vi alla om.
Ja. Och varför ska vi säga det kanske? Varför blir det så stora utsläpp när man gör betong?
Ja, det är ju alltså att man tar en kalksten och så hettar man upp den till 1500 grader ganska länge. Och då avgår det koldioxid från materialet. Så det är en kemisk process som är svår att förbättra. Och det har gjort att stål- och betongindustrin har ju haft undantag från EUs utsläppshandel tidigare, för att det var för svårt att förbättra deras process. Men nu ska man ju fasa in den i utsläppshandeln, för polluter pay som man säger, förorenaren ska betala.
Och då blir det dyrare med den sortens material. Så vad har du med dig här nu då? Du har ju mer grejer in i studion.
Ja, med en del, just för att komplettera de här biobaserade materialen som man nämnde. Det kan vara trä, men det finns ju även halm och vass och lin och hampa och kork och massa grejer. Så det man gjort i alla tider, innan andra världskriget kan man säga, var ju att man hade lera då, för att kompensera. Det är samma med timringen också. Om man har mindre skog så hade man ju lera som komplement istället. Så när Skåne är det inte mycket skog, då har man korsvirkeshus. Uppe i norr är det väldigt mycket skog. Då kunde man ha timrat, helt timrat, för det var mycket trä. Mm-hmm. Men även där hade man lerklining både på in- och utsidan av timmerstommen för att göra en slät och göra en lufttät. Sen har man tunn kalkputs längst ut och förtåla regn. Men...
Okej, så lera har använts traditionellt som en sorts brandsäkringsmaterial och för att göra trästommarna mer stabila?
Ja, tätare framförallt. Tätare. Lufttätare och sen slät yta man kan tapetsera på. Det är väl det som man har gjort tidigare då.
Och det tycker du att vi ska gå tillbaka till?
Ja, så det vi, om man då har bygger nu med trä och vet om att vi behöver ha skogen stående kvar för att samla koldioxid. Det är en väldigt effektiv process för att lagra kol. Så att vi ska bygga med trä, men så lite trä som möjligt. Så att man kompletterar med lera. Den skyddar ju mot brand och den är i sig obrännbar. Mm. Så att om man har det som en lerputs på en trävägg till exempel, så har du ett brandskydd där.
Okej. Och du har med en tegelsten här. Är det här bränd lera då?
Nej, det här är obränd lera. Så här är inte tegel. Det här är en grön tegelsten kan man säga. Eller ja, så är det en lersten.
Ja, den ser ut precis som lera. Men ja. Och den är tung fortfarande.
Eller ja visst, komprimerad lera och betong har ju samma densitet. Ja. Så nu, den stora avtrycket från egentligen byggnation är mellanbjälklag i stora hus. Mm. Det är väldigt mycket golv jämfört med hur mycket fasad är till exempel. Mm. Och de golven bygger man med dem i trä. Så får man antingen göra dem jättetjocka. Och det är svårt att göra, för då får man ju höja huset eller minska antal våningar, och det vill man inte göra. Så det man gör oftast är att man häller en kaka med betong ovanpå träbeklaget. Mm. Och det är bara för tyngd, ingenting annat. Tyngd så att det inte låter stegljud igenom och så att det inte står och svajar som sagt. Men om man tar annat material då som har samma densitet men inte alls samma avtryck koldioxidmässigt då.
Nej.
Så kan man använda det istället. Och det finns då diverse produkter. Här är en sån som man lägger istället ut på träbeklaget.
Ja, det var som en liten tegelsten.
Det kan man säga.
En lersten. Vad kallar man det om det inte är
tegel? Ja, lersten kan man säga.
Lersten.
Ja.
Den dammar ordentligt. Den är ljusbeige.
Ja. Ja, det är extruderad lera. Då. Den är hoptryckt genom ett rör. Så att det är ganska väldigt effektiv produktion. Då. Mm. Den andra är hoptryckt i en form istället. Den är lite mer jobb bakom den.
Okej, men var kommer den här leran ifrån då? Är det verkligen, vi sa geggamoja i början, är det verkligen sån som jag har suttit och lekt med ute i, när jag var liten?
Ja,
inom pöl?
Det är det. Sen finns det olika sätt att göra det på. Det som är nu, vi jobbar ju mot en svensk standard, det finns en utkast redan nu på just lerputs.
Mm-hmm.
Och det är egentligen från den tyska standarden som funnits i 10 år redan, så det är ingenting så här jättenytt egentligen, men på svenska marknaden så är det väldigt häftigt då.
Men du, innan, alltså, så vi kan använda vanlig lera som finns i Sverige.
Ja.
Och sen, vad är det för, nu har du pratat om att den är bra att använda som brandskydd och för att ge mer stabilitet och tyngd när man bygger med trä till exempel. Mm. Men det finns andra egenskaper som vi gärna vill åt också när vi bygger hus, eller hur?
Ja, inomhusmiljö är någonting väldigt viktigt ju. Mm. Och då har vi det som vi inte tänker så mycket på i Sverige, det finns inte mycket regler kring, men det är inomhus, alltså fuktkvot inomhus, luft. Men det finns någonting som heter vabrari. Vabrari, alltså att man blir sjuk på vintern inomhus.
Ah.
Och det är för att det är så torr luft och vi är nära varandra, så smittar vi varandra väldigt mycket. Och kan man höja den fuktkvoten då i rummet, så kan man minska risken för att smitta. Och det har vi sett efter pandemin nu, att det forskas väldigt mycket på hur kan vi minska smittspridningen inomhus.
Mm.
Och ett uppvärmt utrymme i Sverige på vintern har mellan 10-20% fuktighet då. Och våra slemhinnor fungerar sämre under 30. En hostning färdas längre om det tar luft.
Okej, så nu kommer du att säga att om vi använder lera på väggarna, då blir det mer fukt. Då behåller vi fukten, eller?
Leran jobbar för oss att hålla en fuktkvot på runt 50%. Så om det blir över 50 så buffrar den fukten. Och blir under så släpper den från sig. Så den naturligt reglerar luftfuktigheten i rummet är runt 50%.
Mm.
Sen skapas det ju inte fukt av leran. Så. Men det handlar om man kokar vatten så behöver du inte ha fläkten på vintern i alla fall. Och samma med duscha så behöver du inte ha fläkten på, utan du kan spara den fukten i väggarna som sen släpps ut under dagen.
Men hur blir det med koldioxidutsläppen nu då? För det är vi ju intresserade av om vi...
Det är det som handlar om. Först om vi går in på materialresurser, vi ska ju inte använda så mycket material. Vi ska inte bryta så mycket någonstans. Men det handlar om lera, så bara Trafikverket har 8 miljoner ton över. De inte vet vad de ska göra av så per år. Danskarna har 15 miljoner ton över. Så att det finns ju väldigt mycket material egentligen. Sen 100% av det kanske inte går att använda. Om vi är helt gift på den ytan någon gång förut så det är vårt fel och det är inte lerans fel. Och det kan finnas salter i som inte gör att det är optimalt heller. Men mycket av leran går att använda till någonting. Antingen på bjälklaget som sagt, då är det inte så mycket krav på det. Vill man ha det på väggen så ska ett visst utseende, då har jag mer krav på det. Då.
Mm.
Men det handlar om att det är inte någon värme som tillförs alls här.
Okej, så outnyttjat material, inga koldioxidutsläpp alls eller lite grann?
Ja, det blir det, någon hantering och transport blir det ju. Sen är motsvarar det, alltså man, betongindustrin pratar ofta om att transporterna är liksom försumbara. Och det är det relativt mot betongens utsläpp. Men med lerans utsläpp som är så liten så ser ju samma stapel lika, den ser ju väldigt hög ut jämfört med leran. Mm. Så det är ett pedagogiskt problem där. Men ofta kan man använda lokal lera. Så.
Hur kan det vara att det här blir ett hållbart material?
Ja, alltså det är därför vi skapar den här svenska standarden via Svenska institutet för standard. För då tar man massorna via en fabrik och sen är det väldigt uppstyrt hur man ska testa och tillverka den här, hur processen ska se ut. Och sen kommer ut en produkt. Och den här produkten är ju samma i hinken varje gång för hantverkaren. Så att det är lättare för en hantverkare om man har samma sak som kommer ut varje gång.
Och nu jobbar du alltså för att det här ska kunna bli mer accepterat i Sverige också som ett material att gå tillbaka till. Och vad behövs då?
Ja, det har ju snackats i 20 år om att men vi kan inte bygga modernt, storskaligt med lera i Sverige för det finns ingen standard. Så då fick jag medel för att ta fram en standard.
Så när det finns en standard, vad betyder det då? Alltså för någon som inte begriper vad det är?
Ja, då vet man om att det här materialet som kommer som sagt från... Om man har stämplat den här säcken att den här är en svensk standard. Så är det förutsättbart vilket material det är. Och då kan som sagt en arbetare få samma sak i hinken varje gång. Så. Men då är det väldigt uppstyrt exakt hur processen ska gå till, vilka tester som måste göras och vilka klassificeringar och vilka lersorter. Och, ja, så.
Så det blir ett sätt så att man vet att man kan lita på den här produkten. Den går att använda och då vet man att det blir ett schysst resultat.
Visst, och då kan man lämna garantier och det är lättare för försäkringsbolag och sånt där och godkänna. Och det är ofta sånt som krävs när man bygger storskaligt.
Okej, och det har du jobbat med i flera år och nu är det på gång.
Ja, alltså det är en månad kvar nu på remisstiden. Så att, efter det så ska vi bara hantera kommentarerna och sen har vi den ute då.
Okej, vad är det häftigaste du har sett som har byggts med lera?
Ja, det häftigaste är väl Shibam egentligen i Yemen. Det är lerans New York, säger man. Det är från 1500-talet. Det är 10-våningshus, bara byggda i massiv lera kan man säga.
Som står fortfarande?
Ja, den står fortfarande. Så att det är bärförmåga, det är liksom inget konstigt. Och det är samma med de här lerstenarna framför mig här. Den är tillverkad genom de tyska standarden för lersten då. Och deras standard för lerstensmurverk gör att du får bygga 5-våningshus med den lerstenen, bärande stomme.
Nu ska vi gå över till ett annat moment, för nu handlar det om ett annat gammalt material, strå och vass. Är det någonting som du också använt i du som är expert på hållbara material, byggmaterial?
Ja visst, det är ett av materialen som är väldigt intressant att se framåt här. Och samma sak där, det behöver inte vara ett gammalt utseende. Man tänker ett vasst tak på en gammal lada eller så. Vi har ju exempel Tåken Naturrum, där kan man titta på. Den är ju väldigt exklusiv, snygg arkitektur som är fortfarande vass. Och då är det vass från sjön bredvid. Det är ganska häftigt. Och då tar man ju både binder koldioxid, man får en termisk isolering. Det fungerar som ett biotell hela kåken egentligen. Och sen tar man upp näring från vattnet. Och det är ju någonting vi vill göra också oftast.
Ja, just det. Och vass finns också då i stora mängder i Sverige.
Ja, det är ett problem. Vi bränner ju vass nu bara.
Tack Johan Jönsson, expert på obränd lera och andra hållbara byggmaterial. Du lyssnar alltså på Vetenskapsradions miljöprogram Klotet som idag handlar om hur gamla traditionella material och byggmetoder börjar användas igen för att minska miljö- och klimatpåverkan. Och nu ska vi följa med vår reporter Elsa Östlund igen, nu upp på ett tak för att spana in den senaste taktrenden.
Ett stort tak. Ett av Sveriges största som man kan säga. 1500 kvadratmeter.
Vi är vid Lilla Edet i Västra Götaland. 45 minuter med bil norr om Göteborg. Och taket vi pratar om ligger på en vägkrog vid sidan av E45-an.
Här ser vi Olle som är i full gång med att lägga vasstak. Läkten ser man här. Läkten är de här träribborna, horisontella. Och för varje läkt läggs det då ett bindvass och drona kläms då fast under en järnstav. Och så gäller det då att lägga rätt tjocklek och få binden att smälta samman.
Okej, och hur sätter man fast dem?
Då har du skruvtrådar i det här fallet.
en liten skruv med två ståltrådar som sticker upp. Och skruven skruvar du fast i läkten och den najas sen runt den här 5 mm järnstaven och trycks åt. Så det är de skruvarna som håller hela taket.
Mm. Kan vi gå och kolla lite?
Självklart.
Och eftersom taket läggs nedifrån och upp så måste jag från byggställningen klättra upp på en liten stege som ligger lutad mot de redan stråtäckta delarna.
Där är ett litet hopp.
Ja, men de här sitter fast.
Ja.
Antar jag. De sitter liksom ikrokade i...
I den här.
Jaha. Kan jag gå upp på den? Så. Och här uppe fäster Olle knipporna av vass under järnstaven genom att naja fast den mot läkten. Och sen för att få ett enhetligt tak utan ränder så klappar han nu strånas ytterändor.
Så där, det där är ju taktäckarens viktigaste verktyg.
Okej, vad är det där?
Det är en vraga. Det ser ut som en spatel eller som en sån här klappträ nästan som man tvättar kläder med förr i världen. Och på ena sidan så är det en räfflad yta som då hakar tag i stråna. Så att då kan man klappa takytan i den vinkel man vill och få den slät och fin. Så generellt kan man ju säga att stråtaket är ju en lågteknologi. Det är få delar och enkla verktyg. Och det har ju ett isolervärde också. Men beräkningar från Nederländerna, då får du vid nyproduktion drygt hälften av isolervärdet i taket under en 30-årsperiod.
Vi tar oss ner från taket till byggställningen igen. Och jag ner här som på en pulka känns det som. Nu står vi här på sidan av en stor motorväg och vi står här på en rastplats med en tankstation. Det är inte det första stället jag skulle komma att tänka på. När jag tänker stråtak, finns det inga risker med det här?
Ja, historiskt så har det ju varit ett problemtak vad gäller eld. Så det ska vi inte säga något om. Men stråtaket har förändrats de senaste 50 åren väldigt mycket i tekniken hur den läggs. Så en nyckelfaktor för att kunna lägga stråtak i tätbebyggda områden, detaljplanerade områden, det är att få ett brandskydd i taket. Och det görs helt enkelt genom att luftspalten under stråna är bortplockad. Så stråna ligger tätt an en yta. Och då får du en helt annat brandförlopp som då har testats i många länder och därmed kunnat fått godkännande för nyproduktion.
Joar menar alltså att stråtaket är ett realistiskt och lika bra alternativ som andra typer av tak. I alla fall vid nyproduktion.
Och det ser vi när vi tittar på Danmark, på Nederländerna som ligger 30-40 år före oss. Som har lyckats lyfta in stråtaket i byggindustrin.
I den liksom moderna?
I den moderna, ja visst. De lägger radhus och det är inne i städer och fasader. I Nederländerna bygger man 2000 nya hus varje år med stråtak. De är ungefär 1000 täckare där. I Danmark är de 400 täckare. Mer än 1% av danska tak är stråtak. Vi är 30-40, kanske max 50 personer i Sverige som kan lägga stråtak. Så ett stort behov av nya taktäckare.
Okej. Hur har du sett det behovet?
Ja, vi har en nationell förening, en branschförening, där vi är 14 medlemmar. Och jag har ju följt stråtaktäckning. Jag är ju stråtaktäckare sedan 20 år och min far började 74. Så vi känner ju branschen väl. Och många är gamla och lägger av och det är få som kommer till. Eftersom det inte finns någon utbildning så kommer det inte till nya. Med de gamla så är det mycket kunskap som försvinner och inte en ny generation tar vid.
Och just på grund av det här underskottet av svenska täckare så kommer det starta en yrkeshögskoleutbildning i Mariestad för stråtäckare i höst. Och Joar har varit med och startat upp utbildningen.
En stor anledning till att vi ville få till en utbildning, det var ju eftersom stråtaket har en så stor potential som tak i den gröna omställningen som byggindustrin, precis som alla sektorer i samhället, måste genomgå. Så har stråtaket en överlägsenhet där.
Varför då?
Därför att vi har att göra med ett oändligt material som inte kräver nästan någon energi att få fram. Och det är ett tak som kan konkurrera både kvalitetsmässigt och prismässigt med andra moderna tak. Och vi har ju vänt ryggen då mot stråtaket kanske 200 år eller 250 år. Men innan dess så var ju stråtaket helt dominerande. Vi har ju levt under stråtak i alla tider. Och sen kom det materialrevolutionen med industriella revolutionen med nya takmaterial då som har visat sig inte vara hållbara på en längre horisont. Och då har stråtaket blivit relevant igen. Så det är ju huvudspåret för att vilja få fram en bransch, så är det ju för att kunna ställa om. När vi har att göra med så basalt behov som tak över huvudet måste vi hitta oändliga resurser för att tillgodose det.
Var kommer den här stråt ifrån som är här idag?
Just den här kommer från Lettland. Ja, men vi har ju Polen i stort land också. Och det finns ju många huggs i många länder i Europa och andra delar av världen. Sverige också. Vi har en vasstäkt i Sverige på Tåken i Östergötland. Där har man under många decennier huggt vass.
Men det är alltså inte tillräckligt skörd i Sverige för den användning som sker i Sverige?
Nej, det är inte tillräckligt, men det skulle kunna öka och vi skulle kunna hitta många fler ställen i Sverige vi skulle kunna hugga vass.
Och enligt Länsstyrelsen i Östergötland skördes det ungefär 10-15% av den totala vassarealen i reservatet runt Tåken varje år. Och det görs då med speciell hänsyn för att lämna viktiga områden för fåglar och fiskar. Tror du det är möjligt i framtiden att inte behöva importera?
Ja, det måste vi kunna tänka. Det är klart att vi inte ska vara beroende av att skicka någonting över halva jorden för att få tak över huvudet. Utan självklart ska vi tillgodose våra basala behov så lokalt vi kan med oändliga resurser. Men jag kan se en stor potential för att många, många fler svenska hus skulle kunna ha stråtak i framtiden. En lägre salthalt är det vi vill ha. Så sötvattenvassen är ju den som vi vill ha primärt. Det huggs för lite vass i Europa, så då importeras det vass från Kina till exempel.
Aha.
Hälften av den vass som används i Danmark är från Kina. Och trots att den skickas från Kina så är det ändå det överlägset bästa valet vad gäller klimatförändring också, trots den transporten. Det är jämfört med tegel. Så okay. Stråtaket vinner även om du skickar materialet så långt.
Men precis som när Länsstyrelsen godkänner vassskörd vid Tåken så måste skörden ske under kontrollerade former där man tar hänsyn till fåglars säsongsberoende av vassen men också hur vassen skördas så att inte marken skadas.
Och när det ligger på taket så gör det ingen skada och det gör gott. Du pratar med om så här insektshotell, du kan se ett stråtak så värmar av insekter. Och även vid destruktioner när det rivs så återgår det och förmultnar. Så det har ju en överlägsen livscykel.
I vilka situationer är det inte helt såklart att välja stråtak jämfört med andra tak?
Stråtaket är inte standardiserat i Sverige, så det är klart att här måste bedömning göras varje objekt. Men sen så gör ju tekniken eller metoden i sig att vi kan inte lägga på för flacka tak, utan vi vill gärna ha 45 graders vinkel. Det är ju en premiss som vi jobbar utifrån, som vi måste förhålla oss till.
Och sen branschmässigt då? Vad ser du är de största utmaningarna just nu?
Ja, vi är ju en väldigt liten bransch nu. Vi är få aktiva med väldigt hög kunskap skulle man kunna säga. Och det gör att vi har en god möjlighet att växa som bransch och möta den efterfrågan som vi ser. Det är ju intresse om man pratar med arkitekter, om hugger direkt. Både av estetiska värden och av inte minst miljövärden. Så efterfrågan är stor och vi behöver möta den. Det är en del pusselbitar som ska på plats, men allt håller på att hända. Inom den antikvariska sektorn så frågar vi museer och länsstyrelser och de vittnar om ett stort behov av stråtaktäckare eftersom våra hus med stråtak står och förfaller och vi kan inte ta det ansvaret som det ser ut idag av att underhålla de byggnaderna. Och vad gäller nyproduktion så har vi ju också, våra medlemmar vittnar ju om efterfrågan som de inte kan möta. De måste tacka nej till jobb helt enkelt.
Mm.
Och vi har också problem med lyxsökare som inte kan täcka tak, som tar jobb och inte kan. Och som då riskerar försämra ryktet för stråtak också.
Viktigt att det utbildas fler stråtäckare i Sverige alltså, tycker Johan Nilsson, ordförande för Svenska Stråtäckarföreningen och som är med och startar en ny yrkeshögskoleutbildning i Mariestad i höst för att fylla det behovet. Och det var Elsa Östlund som hade pratat med honom. Du lyssnar alltså på Vetenskapsradions miljöprogram Klotet som idag handlar om nya trender när det gäller byggnadsmaterial bland annat. Och jag säger välkommen till Tove Sjöberg, arkitekt och klimataktivist. Du har varit med och startat ACAN, Architects Climate Action Network, som jobbar för att förändra en ohållbar byggbransch. Vad betyder det egentligen? Vad är det som behöver förändras?
Det är ganska mycket. För det kanske inte folk förstår, men vi byggsektorn står för dels en ganska stor del av utsläppen i Sverige. Vi använder mycket material som kommer någonstans ifrån och har en stor klimat- eller miljöpåverkan lokalt där det kommer ifrån. Vi orsakar jättemycket avfall när man river till exempel. Och allt det här är ju, vore ju väldigt bra om vi minskade på.
Mm. Ibland talas det om väldigt stora siffror. Vilka siffror brukar ni använda när det gäller utsläpp till exempel?
Jo, men bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 22% av Sveriges utsläpp, koldioxidutsläpp. Det var de senaste siffrorna från Boverket.
Mm.
Och i det så ingår då både, det är inte bara att man bygger nya hus, utan det är uppvärmning till exempel, det är renoveringar och det är underhåll. Så det är många olika saker som räknas in i det, men det är ju nästan en femtedel, eller det är mer än en femtedel av Sveriges utsläpp, och det, vi pratar nästan inte om det.
Nej, just det. Men är byggbranschen, är det ett särskilt sorgebarn skulle du säga, eller?
Sorgebarn vet jag inte, men just att vi kanske inte är medvetna om att det är så stor påverkan. För vi behöver ju hus såklart på olika sätt, men det kommer med följder att vi bygger och river som vi gör.
Så då förmodar jag att en del av det som ni gör i Acan är att öka medvetenheten om det här.
Ja, precis. Vi försöker göra det på olika sätt.
Mm. Men sen då, vad kan man göra sen? Du är ju själv arkitekt och jobbar då i denna ohållbara bransch.
Ja, men det viktigaste kanske vi kan göra, det är ju att alltså bygga så lite som möjligt. Att det är, eller till exempel inte riva hus som redan finns och är funktionella bara för att bygga ett nytt hus på samma plats. Det är ju ett slöseri med både utsläpp och material, till exempel.
Mm, men då får ju inte du något jobb om vi inte ska bygga någonting alls.
Jo, men det krävs ju jättemycket. Det tar ju jättemycket timmar att rita om ett hus till något annat. Säg att vi har ett kontorshus och det ska bli bostäder. Det kan ju både byggarbetare och arkitekter jobba med.
Okej, så du menar att vi borde bygga om fler hus alltså, istället för att riva och bygga nytt?
Ja, alltså använda det vi har i mycket, mycket större utsträckning.
Vad tänker du om det här som vi har hört nu om att börja använda mer traditionella material och kanske även sånt som finns lokalt som lera, vass, timmer?
Ja, men det är ju en fantastisk möjlighet att både få ner koldioxidutsläppen för att det är liksom snålare material, men också att det är sådana material som när det kommer till halm och vass till exempel, det växer ju upp fort igen. Det är ju trä också, men det är mycket, mycket längre cykler.
Vi ska välkomna en till gäst, Pernilla Hagbert, forskare i hållbar omställning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan alltså här i Stockholm, och specialiserad på byggande. Vad tänker du om det här, alltså byggbranschens stora avtryck till att börja med och möjligheter att minska de avtrycken på miljö och klimat?
Ja, men det är ju som Tove säger att det här är ett område som vi kanske inte pratar om lika mycket i debatten idag när man fokuserar mycket på transporter till exempel eller andra delar av samhällsekonomin som ju också ger upphov till stora utsläpp. Men just byggbranschen menar ju vi som då jobbar i den eller studerar den som forskare att det är det som skapar också förutsättningarna för våra andra system, det vill säga hur vi transporterar oss, livsmedelssystem och så vidare. Så att det är en väldigt viktig utgångspunkt. Och där brukar man ju prata om att man den här direkta påverkan som är från själva byggandet och byggsektorn. Men det är också viktigt att tänka kring den här indirekta påverkan som vi faktiskt har. När vi ritar och bygger våra hus och samhällen på ett visst sätt så låser det också in vissa sätt att bo och leva, förflytta oss och arbeta som också kan vara väldigt resurs- och klimatpåverkande.
Ja, så om man bygger områden dit man bara kan ta sig med bil till exempel.
Ja, ja men till exempel. Och det här är ju liksom den här större samhällsplanerings- eller samhällsbyggnadsfrågorna som har fått ganska mycket uppmärksamhet. Men det är ju så att byggsektorn anses ju vara en ganska konservativ bransch. Låg innovationstakt och särskilt i Sverige där vi präglas också av stora byggaktörer som ägnar sig åt mycket liksom, teknisk utveckling, sociala innovationer och så vidare. Men där den här takten i omställningen helt enkelt inte är tillräcklig och det är den egentligen inte någonstans i byggsektorn i hela världen. Men där har vi stora utmaningar.
Så vad är det du som forskare då? Vad är det du ser skulle behöva ändras för att gå mot en mer hållbar byggbransch?
Ja, om vi kollar på just klimatmålet som vi faktiskt antagit i linje med Parisavtalet så ser vi att för byggsektorn i Sverige så skulle det innebära att vi måste göra det vi redan gör, det vill säga att prata om materialval till exempel, minska utsläppen från byggprocessen, logistiken kring hela byggproduktionen och så vidare. Men vi måste också prata om de här andra sakerna som är mycket svårare, som handlar om att vi måste bo mindre, vi måste dela på ytorna på ett annat sätt och vi måste då också ta hand om den befintliga bebyggelsen på ett långt mer, ska man säga, omfattande sätt än vad som görs idag. Och där kan man ju verkligen fråga sig om vi har den kompetensen som behövs.
Okej, bygga högre prata och tätare har man ju pratat om länge i städerna, men är det fortfarande aktuellt, Tove?
Ja, men inte bara, det kan ju också bli för tätt så att man måste förflytta sig för att ha en fritid om man bor någonstans där det är jättetrångt till exempel. Mm. Ja, men jag tror att det är viktigt att se den här tidsfrågan också som du pratar om, att för byggande är så långsamt. Om vi ritar någonting nu så byggs det kanske om 5 år. Och då ska vi redan ha minskat våra utsläpp jättemycket. Men vi ritar ju som vanligt ganska mycket.
Mm. Men hur är intresset då? Nu har du sagt att det är trögt i byggbranschen som generellt. Och du är ju forskare, Pernilla, så du ser ju på det här på ett annat sätt och behöver kanske inte vara med ute i den dagliga verksamheten. Men Tove, att försöka jobba med de här frågorna och påverka i den bransch du är, hur upplever du det?
Ja, men jag upplever det som att det är en bransch som är väldigt intresserad av att inte skada miljön. Alltså, vi vill ju göra bra saker och bygga någonting som man ser är positivt för samhället och för framtiden. Och så. Men vi behöver lära oss, allihopa behöver lära oss mycket, mycket mer om hur vi gör det smartare.
Men hur intresserad är kunderna då? Privatpersoner och andra som ska ge dig uppdrag. Vill de också ha lera och strå och timmer och bygga så miljövänligt som möjligt? Eller är det andra trender som lockar?
Det kan ju vara väldigt, väldigt varierande, kan man ju säga.
Okej.
Okay. Men jag kan se utifrån forskningen så dyker den här frågan om hönan och ägget upp. Alltså, i studier som jag har gjort med boende kring just de här frågorna så säger man ju att ja, men det skulle jag kunna vara intresserad av, men jag vet inte riktigt vad det innebär. Jag har inte sett det så mycket. Det man inte ser och vet om finns, det kan man inte heller efterfråga, som är ju det som bostadssektorn då, till exempel, och byggsektorn, de går ju på efterfrågan som ett mått på vad de ska hålla på med väldigt mycket. Så det där blir lite en fråga om vad ska komma först. Är det att privatpersoner eller boende eller företag ska efterfråga, eller är det att branschen också ska ta ett ansvar och faktiskt ställa om sin produktion?
Så vad är det ni skulle vilja få se mer av då, om ni fick önska, Pernilla?
Ja, men det är, pratas mycket om det här att vi måste få in andra typer av aktörer i byggsektorn, att vi också skapar möjligheter för nya entreprenörer, nya innovationer att faktiskt kunna utveckla.
Vad är det för nya?
Ja, men då handlar det till exempel om att många av de här byggmaterialen som vi pratat om här i programmet, lera till exempel, ja, men det finns utmaningar i att skala upp den produktionen, och det handlar ju väldigt mycket om vilka förutsättningar som också ges att då testa. Vi ser att det kan vara stor skillnad mellan två kommuner, två grannkommuner, i hur man, om man ens ger bygglov eller inte till det man ser som mer nytänkande materialval eller liknande. Och då krävs det ju, det krävs liksom fler goda exempel, men det krävs också faktiskt förutsättningar för att fler ska våga starta nya företag eller liksom materialarbete.
Vi hörde här att Johan Jönsson berättade om att det kommer nu en ny standard för obränd lera. Hur viktigt är sånt där?
Ja, men det är ju jätteviktigt också i jämförelse. Det är ju kanske mer internt i branschen, men det hjälper ju faktiskt också att kunna kommunicera ut att det här är någonting som är gångbart. Det är gångbart över just det här, över olika kommuner, prata med kommunala handläggare som kanske aldrig stött på ett bygglov där man har de här alternativa materialen med och inte riktigt vet hur man ska bedöma det. Så det är jätteviktigt.
Mm. Vad säger du, Tove? Vad skulle du, om du fick liksom drömma lite och lite visionär, vad skulle du vilja se mer av?
Ja, men jag tror att vi kanske, nu är det ju kris i byggbranschen och det byggs mindre än vad det har gjort på länge. Att vi använder den pausen till att liksom tänka efter lite. För det kanske är så att ganska mycket områden som är planerade på ett sätt som inte är superhållbart. Vi kanske borde ompröva ganska mycket. Och då kan det vara bra, alltså att vi har ju både bråttom och vi kan också vänta med att göra saker och på så sätt spara.
Mm.
Liksom.
Så är det ju så att det görs väldigt mycket intressant forskning av mina kollegor på KTH och andra lärosäten som kollar på de här nya materialen och testar. Men så möter man också en verklighet där det ska monteras, det ska kunna demonteras. Man behöver ha kompetens också hos byggarbetarna, hos arkitekterna, fastighetsförvaltarna och så vidare. Så att det är mycket mer komplext system att introducera nya material. Och då är det ju lättare också att förlita sig lite på invanda mönster.
Mm. Intressant. Tack Tove Sjöberg, arkitekt och grundare av Architects Climate Action Network som driver på för att förändra byggbranschen. Och tack även Pernilla Hagberg, forskare i hållbar omställning vid KTH. Dagens program gjordes av reporter Elsa Östlund, producent Anders Wennersten och av mig som heter Marie-Louise Kristola. Tack och hej!